En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Ja, varmt välkomna till EM-podden som du lyssnar på såklart. Jag heter Erika Nilsen. Vid min sida har jag ingen annan än Makoto Asahara. Du, Makoto, jag ska bort ifrån min besatthet av det här med kronologisk ordning när vi går igenom matcher.
Jag känner mig direkt vilsen och rädd inför vad som komma skall i det här avsnittet. Så mycket kan jag säga.
Jo, men ja, ni som har följt EM-podden och för er som är nya lyssnare, varmt välkomna. Nu ska jag tillkänna ge att jag blir ganska förvirrad när det spelas flera matcher på en och samma dag. Och då vill jag gärna ta dem, gå igenom dem, prata ner dem i kronologisk ordning. Alltså den matchen som spelas först på eftermiddag kväll till den avslutade sista matchen. Men det tänker jag inte göra nu, för att jag vill prata om det som alla vill höra om och som alla vill prata om. Det är ju naturligtvis Österrike och Turkiet. Turkiet. Oj då, vilken. Det var till och med en turkisk accent.
Det har varit en Turkiet där.
Turkiet.
För svenska version.
Men du förstår, jag är väldigt... Ja, det hände otroligt mycket i den här matchen. Slutade 1-2 till Turkiet. Två mål på fasta situationer för Turkiet. Otrolig match. Vad har du själv?
Ja, det var ju en av de absolut mest underhållande åttondelarna vi fick se, som då avslutade hela det här åttondelsstadiet av turneringen. Ett Turkiet som steppar upp i ett läge där de ändå såg som viss underdog på förhand, med tanke på hur mycket Österrike har imponerat den här turneringen. Om man tittar bara liksom rent statistiskt i den här matchen, det är faktiskt Österrike som vinner skottstatistiken med 21-6. Som
jag har
är,
också den statistiken.
Ja, dominanta på alla sätt och vis. Men det är Turkiet som framförallt då kanske löser de här defensiva bekymren de har haft tidigare i turneringen, som stänger igen. Och ja, det är ju mittbackar som sticker ut i den här matchen, och då är det ju framförallt då såklart Meri Demiral som gör båda målen. Alltså det är ett otroligt häng han har framförallt på det andra målet, när han då hoppar upp mitt emellan två österrikiska backar. Det är väl Danso och Linhardt som är runt honom, och han flyger upp liksom.
Alltså rätt upp liksom, han bara står.
Det är helt otroligt spänst i den situationen som han visar upp. Sen har ju mycket av rubrikerna kring Demiral handlat om ett visst firande efter den här matchen, när han gör en handgest som, ja, en direkt koppling till en grupp som kallas Grå vargarna. Högerextrem, ultranationalistisk turkisk falang, och det är givetvis ingenting som hör hemma på en fotbollsplan, och det blir ju såklart intressant att se vad det här kommer få för konsekvenser. Och alla kan ju förstå att det är problematiskt att göra det. Om vi bortser från det här faktumet och tittar på det han gör på planen, ja, så gör han ju en fantastisk insats på alla sätt och vis, men såklart ett smolk i bägaren att det firas på det vis det gör efteråt, och till synes utan någon form av ånger eller förståelse varför detta skulle vara ett problem från Demiral själv.
Ja, vi har läge till att återkomma till just firande, för att det var ju inte bara Demiral som visade upp ett firande som upprörde, utan vi har ju faktiskt också Arda Güler som tystade, han visade, hur ska man förklara det? Arda Güler tar upp handen vid sitt öra, står helt stilla mot den österrikiska publiken och bara får grejer kastade över sig.
Alltså det tycker inte jag är ett problematiskt firande.
Nej.
Ska vi komma, och det kan vi börja med att liksom titta på just den här 19-åriga supertalangen. För någonting man oroade sig för i Turkiet inför den här matchen, det var ju avsaknaden av Hakan Çalhanoğlu, som var avstängd efter två gula kort. Ett av, ja, kan man säga, offren från det här liksom sjöslaget mot Tjeckien, där det delades ut 18 gula kort, och det var ju väldigt många turkiska spelare som gick in i den här matchen med risk för avstängning. Några åkte på det också med nya gula kort. Arda Güler tog ju då på något sätt en ledarroll och ansvaret i Çalhanoğlu's frånvaro nu. I en central roll, han utgick ju som någon form av falsk nia rent taktiskt, vilket ju var ett väldigt lyckat drag för turkarnas del. Och Güler då som inte behöver be om att få ta hörnor eller frisparkar, utan var den som ska ta hörnor och frisparkar. Och hörnleveransen var helt otrolig. Och det är i samband då med en av de här hörnorna till Demiral där han kliver ut, är saker som hovas in från den österrikiska sektionen på läktarna. Güler slår sin hörna, svarar med att peka på sitt huvud och visa att nej, det, ni kommer inte in här och stör mig. Och nya saker kommer. Där ser inte jag överhuvudtaget något problem i det här firandet. Det är ganska intressant med Güler tycker jag, just för att han är ju som sagt bara 19 år gammal. Han spelar för en av världens största klubbar i Real Madrid. Han värvades ju dit också för, ja det blir väl ett år sedan då, från Fenerbahce. Jättejobbig start. Skadad, alltså rejäla skadeproblem. Missar hela hösten, gör det först debut i A-laget i januari. Och har jättesvårt att få plats, alltså att få någon speltid, och till synes också frustrerad över det. Till slut får han chansen i Real Madrid och säkrar sin ligatitel, och han tar den chansen. Totalt slutar han på 6 mål på 10 matcher, ett snitt på ett mål var, ja, dryga timme på planen. Och sen så Ancelotti lyfter fram honom i liksom ligafirandet efter titelfirandet, när han bara, ja, jag vill presentera er för Arda Güler, säger han till Real Madrid-fansen. En väldigt blyg liten pojke kommer dit, vinkar till fansen och säger tack för ert stöd och så vidare. Men det är också en spelare som har otroligt mycket energi, vinnarskalle, alltså spelar med hjärtat utanpå tröjan på något sätt. Så att jag tycker det är ganska häftigt hur han förvandlas på planen i den här liksom miljön och i det här laget han är väldigt trygg i, jämfört med hur han kanske är medialt, där han är ganska tillbakadragen, blyg som man kan vara som en tonåring. Men inne i gruppen, då är han en ledargestalt på ett sätt som jag tycker är anmärkningsvärt för att vara så ung som han är. Men som sagt, det här firandet, det ser jag inga som helst problem i.
Nej, och Demirals var desto mer problematisk då. Har han själv kommenterat detta på något sätt efteråt?
Ja, han fick ju fråga om det på presskonferensen efter matchen, och det var ju inte någon form av ånger, utan han pekade ju bara på att det var någon sorts firande och liksom stolthet och så vidare. Så han såg väl inte riktigt problematiken i det, vilket ju går att säga allt möjligt om. Men det lär väl bli någon form av bestraffning. Jag har svårt att se det om UEFA bestämmer sig för att utreda Jude Bellingham efter Slovakien-matchen. Då känns det som att det här kanske är snäppet värre, minst sagt, med tanke på vad den gruppen står för. Han har ju fått otroligt mycket kritik. Ska ju säga att det här är ju också en handsignal som är förbjuden i Österrike till exempel. Det finns en diskussion i Tyskland om att förbjuda den. Så det är en väldigt problematisk sak som skedde då efter den här matchen. Så är det ju. Och framförallt när de möter ett Österrike också dessutom. Men nu ska vi komma in på Österrike lite. Eller är det något mer vi vill säga om det här Turkiet?
Ja, alltså, jo, det finns ju. Jag har ju en fråga till om det här Turkiet. Jag vill ju faktiskt ställa den här frågan. Hur mycket är det liksom Arda Gülers hörnor? Och hur mycket är det Demirals skicklighet eller plats innanför straffområdet som leder till det här, de här målen?
Ja, alltså, till själva målen är det ju det som leder det, och det har ju med just liksom, alltså den serveringen som Güler, han har ju otrolig känsla för att slå in de där inläggen, och att Demiral vinner de där duellerna. Det är ju lite slumpart att han får det här tidiga första målet när det är flipperspel i österrikiska straffområdet, och den österrikiska målvakten som inte gör en så jättebra ingrip, han räddar den vid mållinjen, men väldigt skickligt avslut av Demiral att bara dundra upp den i nättaket där också och vara närvarande där. Sen är det ju mycket mer skicklighet i den spänsten han visar på det andra målet. Men såklart att det finns ju andra hjältar i det här laget också. Vi har ju inte nämnt till exempel den här helt sanslösa räddningen som Mert Günok gör i slutet.
I slutsekunderna.
Ja, sista liksom. Chansen. Ja, Christoph Baumgartner var inblandad i det mesta för Österrike, och det var ju givetvis den här sista chansen också. Günok som gjorde en jättebra match mot Tjeckien där innan. Det har varit lite konstigt med målvaktsposten i Turkiet. Günok startar första matchen. Sen får förbundskapten Montella för sig att Altay Bayindir ska in och stå mot Portugal. Totalt haveri. Det var ju det här riktigt dråpliga självmålet bland annat, och han gör inte alls en bra match. Günok tillbaka mellan stolparna mot Tjeckien. Gör en jättebra match fram tills han bara ja, har tvål på handskarna vid ett inlägg, tappar bollen och gör dramatik av det hela. Och då känner man att det här turkiska målvaktsproblemet, som det diskuterades mycket om inför turneringen också, kvarstår. Nu har ju Gyn också till att visa att nej, det är jag som ska stå i det där målet. Han gör ju inte ett fel i den här matchen. Och framförallt då den där räddningen som är helt makalös, och han hinner tillbaka. Det är en perfekt nick av Baumgartner i liksom riktningen där målvakten har rört sig från. Men Gyn och hinner tillbaka och räddar Turkiet vidare i den här turneringen. Men sen tycker jag väl också att man ska lyfta försvaret. Inte bara Demiral utan även hans kollega i mittlåset där vi har Bardakci som... Ja, väldigt skeptisk till efter att ha sett de två första matcherna. Här tycker jag han är säkerheten själv i alla dueller. Du har ett bra försvar med Mylder till höger, Kadioglu till vänster. Det är duktiga spelare också. Och att de löser det här trots Kalanoglus frånvaro är väldigt, väldigt imponerande. Och det finns mer att hämta. Det finns mer att hämta i offensiven framförallt från spelare som Baris Alper Ilmaz, som i och för sig gör ganska mycket bra i den här matchen. Kenan Ildiz, Juventus-talangen. Det finns mer att hämta också, och där gör det spännande inför en kvartsfinal som kommer.
This summer, Instacart presents famous summer flavors coming to your front door or pool or hotel.
Your grocery delivery has arrived, sir.
That was faster than room service.
No violins in the lobby.
Oh, seriously? Anyway, sit back, relax, and get delivery in as fast as 30 minutes. Starring your favorite snacks, drinks, and more. Download Instacart for free delivery on your first three orders. Rated H for hungry audiences. Offer valid for a limited time. Minimum $10 per order. Excludes restaurants. Additional terms and fees apply.
Ja, jag är inte riktigt ännu klar med Turkiet, jag lovar. Ja, det är vi är på sluttampen här nu. Men Demiral, han har ju varit onekligen kritiserad. Jag menar, vi minns väl självmålet mot Italien.
Mm.
Han har ju kanske inte varit den som har... det har till och med varit diskussioner om han ens ska spela liksom, i ett landslag när han också har gått till Saudi. Och så kommer han och gör det här.
Alltså jag har alltid tyckt att han var en ganska bra spelare när han har varit i Serie A. Mittbackstyp som man har gillat. Sen som sagt, det där självmål mot Italien i tidigare mästerskap var ju någonting som han säkert bar på. Han var ju inte en startande mittback när turneringen började. Sen har han ju spelat till sig den positionen på något sätt. Och, ja, nu får vi väl se om han inte är avstängd i en kvartsfinal, ska vi lägga till. Men såklart att för honom så var det nog en ganska oförglömlig kväll på alla sätt och vis. Med tanke på vilken matchhjälte han ändå blev för det här Turkiet.
Ja, och anledningen till att då tåls att upprepa, han skulle eventuellt kunna bli avstängd. Det, är en,
på det grund, återstår ju att se som sagt.
Det är målgesten då som han gjorde i gårdagens match mot Österrike. Vi får väl se hur de kommer att utreda den situationen. Men då så. Då kan jag säga nu att vi tar oss vidare till ditt Österrike, eller ditt och ditt. Men jag ser att du så gärna vill prata om Österrike.
Ja, men man är ju lite besviken.
Ja, man
alltså,
är det. Mm.
Det här var ju ändå ett lag som man hade stora förhoppningar på efter gruppspelet. Som inte alls kommer upp i den nivån som de har gjort tidigare i turneringen. Jag tyckte Marcel Sabitzer var liksom lite så här alienerad ut på någon så här ytterroll som var lite diffus på något sätt. Funkade inte alls. Det är Baumgartner som är involverad i det mesta, men det är just den här sista äggen och spetsen som saknas. Jag tror ju att det här är en match med tanke på hur de såg ut i gruppspelet, så tror jag att det är många österrikare som grämer sig något enormt att man inte tog chansen. Mm. När det kändes som att man verkligen hade en chans att göra något historiskt i den här turneringen.
Men det kändes som att sista kvarten så var det ju liksom bara Turkiet som försvarade och Österrike som bara dundrade på liksom.
Ja, men det vart aldrig den här riktigt vassa forceringen, kände jag på något sätt.
Nej,
och det är att det är mycket halvchanser de kommer till. Marko Arnautovic 2024 kanske inte är en forward som egentligen ska starta för ett österrikiskt landslag. Nu har han ju varit bra i gruppspelet och så, men man märkte att när Grigoric kom in och gav lite mer understöd där så funkade det något bättre. Sen såklart Österrike, om man tittar totalt sett, såklart de har gjort ett jättebra mästerskap bara på faktum att de vinner en grupp före Frankrike och Nederländerna. Men det kändes som att det fanns mer att hämta för det här Ralf Rangnick Österrike än vad vi fick ut i det här läget. Men samtidigt, ja, Turkiet såklart de förtjänar att gå vidare sett till den matchen och liksom gameplan och allt de gör. Men man väntade sig lite mer av Österrike i den här matchen ändå. Sen vill jag inte sträcka mig så långt som att kalla det någon sån superskräll att Turkiet slår ut dem. Vi måste på något sätt ha, alltså, titta spelare för spelare, så kan man argumentera för att Turkiet har bättre material än vad Österrike har. Mm. Men det kändes som att det fanns mer att hämta. Och det är lite tråkigt att vi inte får se dem vidare i den här turneringen, tycker jag.
Vi får väl se. Österrike åker hem, packar väskorna, återgår till Red Bull-labbet och finslipar på detaljerna helt enkelt.
Ja, Ralf Rangnick lär ju fortsätta där. Han har gjort ett jättebra jobb med det här laget och det finns ju mycket. Sen var det ju, de hade ju faktiskt sin allra viktigaste spelare skadad i den här turneringen, och det är ju David Alaba som saknades. Jag vet inte om det hade gjort någon skillnad för dem. Men,
kanske mentalt, kanske rent liksom,
ja, alltså det är ju en otroligt skicklig försvarsspelare såklart, och sen finns det ju vissa frågetecken. De har inte sin ordinarie målvakt i Schlager, de har inte en av sina ordinarie in i mitt fält där i en annan Schlager, så att det fanns ju ganska mycket, alltså, tapp och sovis inför, men samtidigt det är ett väldigt bra landslag. Sen kändes det som att den här sommaren så kunde det ha blivit mer än en åttondelsfinalsorti om stjärnorna hade stått rätt för dem.
Ja, och innan vi tar oss vidare och tar ner den tidiga matchen då, när vi går ifrån min kronologiska ordning, Rumänien-Nederländerna, så tänker jag att vi ska gå över till det här.
EM-frågan presenteras av Hyper.
Ja, EM-frågan, Makoto. Det är ju så här att vi har ju låtit ut alla våra presentkort på 2000 kronor. Och så tänker man kanske där ute i stugan, men varför ska jag vara med och tävla nu då? Jo, för nu är det det här stora, stora priset. Nu slår vi på den stora trumman. Det handlar alltså om att du har chansen att vinna en ute-tv värde till, ja, jag tror det handlar om 47 000 kronor. Ja, det är inte lite deg det, nej. Så, var med och spetsa öronen, för här kommer då frågan som du ska ha svara rätt på. Och om du gör det, då har du då chans om den här ute-tvn att vinna den. Kamma hem den och göra dig redo inför all sport som du vill se. Du kan ha filmkväll också på den, du får ju se vad du vill. Så, här kommer frågan då. Blir det Tyskland eller Spanien som tar sig vidare till semifinal från kvartsfinalerna eller klatschfinalen på fredag?
Enkel rak fråga. Mm. Och nu gissar jag på din blick att jag ska svara vad jag tror på den här frågan.
Ja.
Mitt utgångstips i den är faktiskt, trodde eller ej, Tyskland.
Det är det. Jag får väl vara partisk här. Jag hoppas också på Tyskland.
Det är också en skillnad på hoppas och tror, men... För att, alltså, så här, jag har varit det här Spaniens största kritiker och tvivlare inför. Men det är, ibland får man krypa till korset. Och här kryper jag till korset på att Luis de la Fuente verkar inte bara vara en random gubbe de har satt där från förbundet. Han verkar faktiskt vara en ganska kompetent förbundskapten. Han har fått ihop ett väldigt harmoniskt lag som spelar väldigt bra fotboll. Och hittills är det Spanien som utan tvekan har imponerat allra mest i den här turneringen.
Absolut.
Däremot har jag vissa frågetecken för, kommer verkligen ett mittlås med en till synes efter självmålet skärrad Robin Lenormand och en Al Nasser-spelande Aymeric Laporte att hålla mot det här Tyskland? Kommer Marco Correa att se ut som att han plötsligt är en jättebra fotbollsspelare igen även mot ett kvalitetslag som Tyskland? För let's face it, där Spanien har mött hittills, de mötte ett Italien som jag visat sig inte vara särskilt bra i den här turneringen, de mötte Kroatien som inte har fungerat, de absolut spelar med reserver mot Albanien och avfärdar dem, och sen mot Georgien så löser de det till slut också. Mm. Men de har inte ställts mot det här kvalitetsmotståndet som Tyskland kommer stå, alltså som är. Och tyskarna har hemmaplan, de har förhoppningar om att gå väldigt, väldigt långt i den turneringen. Så mitt utgångstips blir Tyskland, men det kommer såklart bli väldigt spännande och intressant hur den matchen kommer att utveckla sig.
Kommer Fylkrug att starta eller tar man in honom som en liten joker?
Ja, men han måste vara en joker. Jag tycker absolut att han ska starta. Kai Havertz tyckte jag steg till snack till snarare i matchen mot Danmark här också, så att jag har svårt att se. Jag tror inte att det här Leroy Sané-experimentet kommer göras om, men jag gissar på att Florian Wirtz kommer vara tillbaka i en startelva, att man får se den kvartetten där med Gündogan centralt, Wirtz, Musiala, Havertz framåt. Den är väl lite frågetecken, kommer Mittelstedt eller Raum starta till vänster? Raum kanske liksom spelar till sig den platsen nu, möjligtvis. Thaler var tillbaka i mittlåset. Det är nog inga överraskningar som väntar från Julian Nagelsmann till en sån här match. Det är väldigt svårt att se.
Och med detta så sparar vi ytterligare diskussioner om Spanien, Tyskland, för all del i världen, Frankrike och Portugal också. Vilken fredag vi kommer att ha och se fram emot.
Den är inte dum, den fredagen.
Den är inte dum. Men det är morgondagens avsnitt. Så, vad tror du? Vem är det som kommer ta sig till semifinal? Är det Tyskland eller är det Spanien? Med chans till att vinna en UTV. Hör av dig till oss och det gör du till enfragan@aftonbladet.se. Lycka till!
This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique, and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today.
Ja du min vän Makoto Asahara, nu, jag gillar att säga ditt efternamn så mycket, jag tycker det är liksom som melodiskt på något sätt.
Varannan vokal, det är inte dumt.
Det är inte dumt. Rumänien, Nederländerna, man hade väl hoppats på lite mer från Rumänien kanske, och att Nederländerna kanske inte skulle vara så bra.
Alltså jag, nu satt jag väl så sent som för ett dygn sedan och toksågade Ronald Koeman och hela hans tränargärning. Och så blir man såklart motbevisad. Alltså man hade många frågetecken när man såg en startelva. Bara, vart har de tinat upp Bergkvain från? Vad hände här? Jag hade gjort 0 minuter i turneringen. Nu kommer väl inte han få spela så många fler minuter, för han blev utbytt i paus mot Daniel Malen. En Daniel Malen som man också tänkte, men vad gör han här någon annan gång? Ja, det visade han med all tydlighet när han satte 2 mål. Det var en jättebra match av de orangea på alla sätt och vis. De var helt överlägsna. Rumänien som inte alls kom upp i nivå, tycker jag.
Nej, inte alls.
Ja, men skärrade, det började där. Alltså den som på något sätt, fanns ju vissa segermakare i detta, Nederländerna kan man väl lugnt konstatera. Och ena är ju Cody Gakpo som gör det första målet på jättepåpassligt sätt, spelar fram Daniel Malen till 2:an också. Och se, han är verkligen bra när han får utgå från vänster och spela i landslaget, det är en sak som är säker. Se och lär Jürgen Klopp efter att ha använt honom som inner mitt och en sorts central forward target ansvar i Liverpool, han inte alls har funkat på samma sätt som man gör från den här vänsterkanten som man har gjort i landslaget. Han har varit jättebra, det var han ju VM i Qatar, det har han varit under den här turneringen också, och det är väl den alltså mest självklara i den startelvan av förklarliga skäl. Sen är jag faktiskt imponerad över hur mittfältet gör det. Lite anmärkningsvärt, inte så överraskande att Koeman väljer att peta Joey Veerman från mitten efter att han tog ut honom efter 30 minuter i den där matchen mot Österrike och sen kastade honom rakt under bussen på presskonferensen efter. Nu var det istället då Xavi Simons tillbaka in i elvan. Han ska vara där. Du ska inte hålla på och experimentera med Xavi Simons. Han gör 2 assist i den här matchen också. Men jag tycker även att Tijani Reinders gör en jättefin match. Jag tycker att Jerdy Schouten gör en jättefin match också bakom. Och framförallt ett Nederländerna som fungerar alldeles klockrent. Rumänien hade de här första minuterna där de på något sätt ändå utmanar, hotar. Man känner att men det kanske är den där skrällen man har tippat kommer.
Sen får Hagi en smäll. Och så får han på
sig, jag vet inte vad Giannis Hagi sysslar med i den här matchen.
Okej, dels det. Vad sysslar han med rent på plan också? Men också, hur, jag förstår inte liksom hur han kan börja blöda så kraftigt.
Ja, det är väl en sak. Och sen får han den stackars strumpan på sig där. Och så känner han sen bara helt malplacerad resten av matchen. Till hans försvar också, att de utnyttjade den där högerkanten till fullo.
Absolut, de läste ju det.
Ja, och sen så blir det ju inte bättre av att Rumänien då, som ändå hade en del liksom så här sjukdomsproblem och sånt i truppen inför, tvingas till ett tidigt byte när de måste ta ut då vänsterbacken Mogos efter den här duellen med det Denzel också. Dumfries. En duell jag inte förstår för det har varit inte varit mer snack kring.
Nej, okej. Okay. Varför?
För jag tycker att de som minst ändå när Mogos får den här huvudsmällen och blir skadad och tvingas byta, han ville in på spel igen. Men,
ja, just det. Och läkarna var så här.
Nej, du kan inte komma in. Liksom. Men om man tittar på den situationen, och vi ser det många gånger i repris, Dumfries vet precis vad han gör när han går in i den tacklingen. Det är liksom Om du pratar hockeyspråk skulle du kunna säga att ja, men Mogos gör sig inte tacklingsbar i det här läget. Eller så här. Det här är en fotbollsplan. Mm. Och varför det här inte renderar i ens en diskussion kring att ta fram en kortlek.
Nej, det blir ju inget.
Jag tyckte det var väldigt, väldigt underligt att det där bara flöt förbi. Men det kanske bara är jag. Dumfries är ju en ganska... Alltså han är inte det mest sportsliga spelaren man kan hitta. Han kan knep i boken. Han spelar inte alltid helt fair på den där kanten. Sen är han ju rutinerad och bidrar på alla möjliga sätt. Men den där tacklingen tyckte jag var i det fulaste laget, fast det aldrig blev omdiskuterat. Petitess egentligen i sammanhanget, för det här var en match som Nederländerna egentligen ska vinna med fler mål. Om Memphis Depay hade haft någon form av edge där i boxen och liksom kliniskhet, så hade det här blivit ännu större siffror. Efter att inte ha imponerat i tre matcher i gruppspelet, så tycker jag att de verkligen imponerar här. Vilket ju båda gått inför kvartsfinalen mot Turkiet, om inte annat. Så ja, Ronald Komans gäng tuffar vidare. Och då är det ju faktiskt svårt att ifrågasätta hans laguttagningar, även om man blir, ja, vad ska man säga, häpen över att en spelare som Joshua Zirkse fortfarande sitter där på bänken. Man är inte förvånad, men alltså stackarn. Alltså det här är liksom en av Serie A:s intressantaste forwards, ung, spännande. Till att börja med petar du truppen, vilket var sanslöst i sig för spelare som passerat bäst före datum. Det blir skador och annat. Koman väljer att kalla in Zirkse som är på semester på Disneyland. Han åker direkt. Och han åker från Disneyland, från sin semester, för att bara sitta långt in på en bänk utan att se någon form av dagsljus. Stackarn. Hur man kan ha liksom världens bästa högerback förra säsongen, Jeremy Frimpong, också helt utanför ekvationen. Man blir frustrerad.
Ja, men du är frustrerad.
Jag blir frustrerad av att se Ronald Komans Nederländerna. Men jag kan inte säga så mycket just nu, för de spelar jättebra i den här matchen. Och de går vidare, och de kommer säkert göra kanon och gå vidare från nästa match också.
Du tror att de smäller Turkiet på fingrarna då?
Ja, de är ju favoriter i den matchen, såklart. De, man får se dem som det är ändå, med tanke på den insats de gör här mot Rumänien. Även om det var ett Rumänien som inte alls kom upp i den nivån de gjorde i gruppspelet.
Ja, Makoto Asahara, återigen, med det så sätter vi punkt. Jag vill, det kittlar ju i kroppen naturligtvis att prata om fredagens kommande matcher. Men jag tänker att vi sparar på dem, för det kommer faktiskt ett avsnitt imorgon också.
Det tycker jag.
Och då ska vi, då blir det gasen i botten helt och hållet på de matcherna.
Ja, ja. Absolut.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.